Nattens öga av Silla och Rolf Börjlind. Våren 2022. Boris satt stilla vid den sammetslena väggen. Han var helt klädd i svart. Intill stolen stod en skinande metallhink. Det hände att besökarna behövde kasta upp. Den lilla salongen var fullsatt ikväll. 8 personer från skilda delar av världen. Alla män djupt nersjunkna i röda plyschfåtöljer. De hade erlagt en förmögenhet för att få sitta här. Han hade dämpat golvbelysningen innan de kom in. Rummet låg nästan i mörker. Det blå skenet i männens ansikte kom från akvariet ett par meter framför. Inga mobilkameror var tillåtna. Den dolda dokumentationen skedde via ett minimalt hål i brandvarnaren uppe vid ventilationslocket. Mannen som satt ytterst hade en dubbel repögla på huvudsjalen och rektangulära glasögon. Mannen intill var engelsman och bar en ljusblå sidenkostym, förmodligen uppsydd på Savile Row. Som vanligt var det nästan tyst här inne. Vattnet dämpade alla ljud från det som utspelade sig bakom glasväggen. Boris iakttog männens ansikten under den intensiva akten, deras ögon och munnar. Tungorna som då och då gled ut för att fukta läpparna. En och annan svettdroppe som hasade ner längs näsroten. Deras perversa njutning var lätt att läsa av. När reflexerna av det blå skenet i arabens glasögon successivt övergick i rött var det inte många minuter kvar. När han böjde ner huvudet var det över. Slutet var sällan utdraget. Gästerna reste sig och lämnade salongen. Ingen yttrade ett ord. Boris drog upp ljuset från belysningskällorna i golvet och undvek att titta bakom sig. Hinken hade inte behövts den här gången. Han hette Oleksi och höll en död kattunge i famnen. Den hade frusit ihjäl för en stund sedan. Hans mamma lät honom hålla den tills vidare. De satt hukade på ett lastbilsflak, gömda under en våt filt, på flykt ut från Butja. Målet var den polska gränsen. En lång och farlig resa. Efter ett tag stannade chauffören och erbjöd dem att sitta inne i värmen i förarhytten. Ett krav var att den döda kattungen lämnades kvar. Den vill jag inte ha inne i hytten. Alina fick sin son att lägga ifrån sig kattungen vid dikeskanten. Hon rev upp några grästuvor och täckte över det lilla djuret. Och Lexi såg på med tomma ögon. Han hade sett värre saker de senaste dygnen. Saker som höll honom vaken. Hoppa in nu. Chauffören vinkade och Alina lyfte upp Oleksi. Han var 7 år och hade suttit i sin skolbänk när en rysk bomb träffade byggnaden. Nu frös han och stack in händerna under tröjan. Alina lyfte in honom på sätet, klev upp och drog igen dörren. Värmen i hytten slöt sig runt deras kroppar. Tror du vi kommer ända fram till gränsen? Sa Alina. Nej. När jag körde här i onsdags låg de och besköt Lviv. Vi kan prova att köra längre norrut, men de kan vara där också. Jag släpper er när jag måste vända, sen får ni fortsätta till fots. Alina iakttog den grovvuxne mannen vid ratten. En okänd landsman som hade plockat upp dem vid en trasig busskur med orden "Göm er på flaket." Nu tänkte han köra så långt han vågade för deras skull. Hon antog att han tänkte återvända till Butja och hjälpa fler flyktingar. Tack för att du skjutsar oss, sa hon. De mötte inte så många fordon på sin väg ut. Chauffören valde mindre vägar för att undgå upptäckt. Ryska pansarvapen hade beskjutit lastbilar i flera dygn. Det var krig och de var anfallna av en stormakt. Alina drog in sin son i famnen. Hon kände hur den tunna kroppen darrade och hoppades att det var kylan som satt kvar. Fast hon visste att det förmodligen fanns andra plågsammare anledningar. Kommer vi över på andra sidan måste jag få honom att prata innan han kapslar in allting, tänkte hon och kände hur det tryckte i bröstet. Hon fick inte börja gråta. Inte nu. Inte här. Inte när han var vaken. Ett par korta stunder under filten på flaket hade han somnat i knät på henne och då hade hon brustit. Tyst, med sluten mun. Noga med att inga tårar skulle droppa ner på hans ansikte.